Vi börjar med att vi läser Jesaja 53 tillsammans. Jesaja är ju en bok i Gamla testamentet. Jesaja är den längsta profetboken. Och Jesaja 53 är en av de märkligaste profetierna om Jesus i hela Bibeln. Och den börjar egentligen i kapitel 52, vers 13. Och den går så här. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög. Liksom många häpnade över dig så ska hans utseende fördärvas mer än människors och hans gestalt mer än Adams barn. Så ska han bestänka många folk. Inför honom ska kungar förstummas. För de får se något som aldrig berättats för dem och förstå något som de aldrig har hört. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg på honom, inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för, som så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor han tog på sig, medan vi såg på honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort att slaktas, som ett får som är tyst inför de som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott? Han fick sin grav bland de ogudaktiga, men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt, och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, så får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Och han bar deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som en del. De starka ska han få som ett byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Och det som gör den här texten är så häftig är att den var skriven 700 år innan Jesus kom. Så det kan man ju tänka på. Så jag kommer inte predika över hela den här långa kapitlet vi läste idag, utan jag ska predika över de första tre verserna i kapitel 53. Och det är så vi har kommit till den fjärde predikan i predikoserien ur Jesaja 53. Och den här serien har vi kallat det femte evangeliet. Vi har de nytestamentliga evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och så har vi den här texten i Gamla testamentet som säger samma sak. Och äntligen nu då så har vi kommit till det faktiska kapitel 53. Och innan jag börjar så vill jag ge ett hjälpsamt tips. Och det har med predikans uppbyggnad att göra. För att hänga med lite i hur jag har lagt upp predikan så kan det vara hjälpsamt att ta anteckningar. Och i de här häftena vi har så finns det plats för det. Jag försöker alltid ha en klar struktur och en röd tråd. Men det brukar hjälpa att ta lite anteckningar så man kan hänga med ännu bättre. Och då kanske man också kan komma ihåg det och diskutera det i veckan sen som kommer. Och innan vi börjar gå in på texten så vet jag att det är några av er som inte har lyssnat på predikningar innan i den här serien. Och det kan vara så att jag hänvisar till dem ibland för att inte behöva gå igenom samma saker igen. Om det är så att ni vill lyssna eller läsa dem vid ett senare tillfälle så finns de på hemsidan. Så g8b.se är vår hemsida. Men jag ska ge lite bakgrunden då till den här predikan så att den kan stå på sina egna ben. Så hur ska man förstå den här texten? När är den skriven? Vem skriver och till vem? Så det här är profeten Jesajas bok. Han skrev ungefär 700 år före Kristus. Och den här texten som vi precis har läst, kapitel 53, är som jag sa en av de märkligaste och mäktigaste texterna i den här boken. Kanske är det den märkligaste i hela Bibeln. Även om det på långa vägar inte är den enda exakta profetian i Bibeln så är den nästan läskigt träffsäker. Om vi har läst evangelierna och sen läser Jesaja 53 så är det nästan som att vi tänker att men de här måste ju vara skrivna samtidigt. Jesaja 53 är en profetia som är så kusligt exakt att man under en tid faktiskt trodde, i alla fall bland skeptiker, att den här texten måste vara skriven efter Kristus. Men i den första predikan i serien så gick vi igenom just det här. Och det visar sig att i och med fyndet av döda havsrullarna på 60-talet. Eller 40-talet kanske då, till och med 49. Så har vi en faktiskt fysisk full kopia av Jesaja-bok daterad 200 år före Kristus. Och inte bara det, den kopian 200 år före Kristus är samma text som den vi har idag. Så texten som vi har framför oss idag är samma text som den som fanns innan Jesus levde på jorden. Så det finns liksom inga tankar om att det här är något efterskrivet. Så om ni vill ha lite sommarläsning så tycker jag att ta och läs ett av evangelierna. Markus är det kortaste. Och läs sen Jesaja 53. Och liksom se själva hur exakt det är. Men vad är då den här texten för något? Jo, det är en profetia, alltså en förutsägelse om framtiden. Och det verkar som att Jesaja har en syn där han liksom har blivit förflyttad. Och han står i en annan del av tiden. Han står i en tid efter Kristus. Och det finns en indikation i texten på att det är en framtid för oss också. Det verkar som att det judiska folket har liksom vänt sig tillbaka till Kristus. Om ni tittar i texten. Och det har ju inte helt hänt än. Så när han talar om saker som har hänt i texten så är det saker som idag är någonting som har hänt. Men som fortfarande har framtid för honom när han skrev och hans lyssnare. Så ta till exempel det här där det står han var föraktad. Så talar han om något som fortfarande inte hade hänt när hans lyssnare läste. Men det har hänt i historien där vi står nu. Så tipset är att hålla det här i huvudet när ni lyssnar. Så texten är alltså skriven 700 år innan Jesus, men den talar från en tid in i framtiden tillbaks till Jesu tid. Det kan vara lite lättare att hänga med då. Eller så gjorde jag det mycket svårare att hänga med nu. Vi kan flytta den så kan ni se lite. Och när texten pratar om han och honom så talar den om en person som kallas Herrens tjänare, jag vill säga. Och judarna kallar den här personen Messias. Det betyder en smodde på hebreiska. Och gamla testamentet det skrevs ju på hebreiska. Nya testamentet däremot det skrevs på grekiska. Och det grekiska ordet för Messias det är Kristus. Och det är det ordet som vi kristna använder i Sverige. Om den här mannen som det talas om. Så när det säger han och honom så är det Messias eller Kristus. Och när texten talar om vi och oss så talar den om det judiska folket specifikt. Men om det är så att du vill tänka dig in, som placera dig själv i den här texten, så är det den gruppen som du tillhör också. Så nu går vi till texten själv då. Jesaja 53, 1-3. Och vi börjar med vers 1. Det står så här: vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Så ordet predikan här, det hänvisar till budskapet om Messias. Vi kallar det evangeliet. De goda nyheterna om Guds rike och dess kung som ska komma, Messias. Och Herrens arm, det är ett uttryck som används i Bibeln för Guds mäktiga gärningar. Så frågorna skulle kunna skrivas så här: vem trodde på evangeliet och vem fick se Guds mäktiga gärningar? Men vad är det här för sorts frågor? Är frågan verkligen vem? Hur passar de här frågorna in i texten? En viktig princip som vi vill använda oss av när det gäller saker i Bibeln, när vi vill tolka vad saker betyder i Bibeln, den principen är att Bibeln tolkar Bibeln. Och det intressanta med de här två frågorna är att de citeras rakt av på två olika ställen i Nya testamentet. Och genom att titta på dem så kan vi se hur åhörarna skulle ha förstått frågorna. Så om ni öppnar era biblar till Johannes 12 i början med vers 37. Och vi kan ha fingret kvar där, för vi återkommer lite senare. Så frågan är då, vad är det här för frågor? Och jag kommer stanna mitt i en mening sen. Men det står så här: trots att han, alltså Jesus, hade gjort så många tecken inför dem. Här har vi Guds mäktiga gärningar. Trodde de inte på honom? Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vår predikan? Och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Stanna där mitt i. Så folket trodde inte på Jesus trots att alla hans tecken. Och det var en uppfyllelse av de här frågorna. Vi tar ett annat stycke också. Romarbrevet 10, vers 16. Det står så här: men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Så här står det att alla inte ville rätta sig efter evangeliet, i direkt anknytning till den här frågan: vem trodde vår predikan? Så de här frågorna verkar, efter vi har tittat på dem nu i de här två styckena, det verkar inte vara frågor som behöver svar, utan det är retoriska frågor. Och det är retoriska frågor som pekar på en otro bland folket. Jesaja säger här att folket som fick höra evangeliet och som fick se många tecken ännu inte trodde. Så han säger ungefär att ni som hörde, ni förstod inte. Och ni som såg, ni fattade inte. Och konstigt nog så är det precis det som Gud uppmanade Jesaja att säga till folket när han kallade som profet i kapitel 6 i Jesaja. Gud säger: gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte fatta. Men då kanske vi frågar oss, ja men varför då? När vi sitter här idag så tycker vi att ja, men det här är ju självklart. Det är självklart att Jesaja 53 handlar om Jesus. Att han är den Messias de väntade på. Varför förstod de inte? Så varför förstod de inte det? Det är ju inte konstigt. Vi tittar på den texten jag bara hålla fingret på. Johannes 12 igen. Det står: alltså kunde de inte tro. Då resten där. För Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade människors ära mer än äran från Gud. Så frågan är då, varför förstod de inte? Och här ser vi två saker. Den ena saken som anledning till att de inte förstod var att ja, de trodde faktiskt. Men de älskade människors ära mer än Guds. Man ville inte bekänna att man trodde på honom, för det skulle ha alldeles för stora personliga konsekvenser och kostnader om det skulle komma ut. Men det är viktigt att det kommer ut. Det står ju så här: om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner att Jesus är Herre, så ska du bli frälst. Och Jesus säger själv att den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i härlighet. Så man kan inte ha en frälsande tro om man inte bekänner öppet att Jesus är Herre. Och det är en av anledningarna till att de inte kom till den här frälsande tron. Men det står också en märklig sak. Det står att Gud har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan. Man kan tycka att ja, men det är lite oschysst. Eller hur? Det är oschysst av Gud att förhärda någons hjärta. Men när det står att Gud förhärdar deras hjärta, vilket gör på ett par andra ställen i Bibeln, och det mest kända kanske är när Gud förhärdar faraos hjärta, så att han vägrar släppa israeliterna från Egypten. Men när det står att Gud förhärdar deras hjärtan, så är det som en konsekvens av folkets ovilja att följa honom. Så folket vänder bort ifrån honom och vill inte ha med honom att göra. Och Gud låter dem då leva precis som de vill och förhärda deras hjärtan. Med andra ord så trodde de inte då, för att de inte ville följa Gud. Och då förblindade han deras ögon och förhärdade deras hjärtan. Och vi kommer framåt nu se hur den här blindheten och de hårda hjärtana påverkar Jesu liv och tjänst i resten av predikan. Men det var min första punkt. Folkets ovilja att tro på Herrens tjänare, skulle jag ha sagt innan. Tre punkter. Folkets ovilja att tro på Herrens tjänare. Folkets förväntningar på Herrens tjänare kommer nu. Och folkets förakt mot Herrens tjänare som tredje. Så här är då den andra punkten. Folkets förväntningar på Herrens tjänare. Och den kommer ur den andra versen. Och jag ska börja med förväntningar som fanns på Messias, för att sen gå in i texten och se vad som hände istället. Så vad var det folket förväntade sig? I den första installationen av den här predikoserien så pratade jag mer om det här med att det judiska folket hade förväntningar på Messias och vad som skulle hända runt honom. Och hela Gamla testamentet är ju full av profetior om den kommande Messias, som vi nu vet är Jesus. Och redan innan han kom så visste man att han skulle födas i Betlehem. Ni kommer kanske ihåg historien om de vise männen. De kom till Jerusalem för att se den nyfödda kungen. De frågade de skriftlärda på hovet var den kommande kungen hade fötts, eftersom de hade sett hans stjärna stiga upp. Och efter efterforskning bland de skriftlärda så blev de sända till Betlehem. För det var där han skulle födas enligt skrifterna. Och man visste också att han skulle komma ur Davids linje, kung Davids linje, och att han skulle utföra mirakel. Han skulle öppna blindas ögon och dövas öron. Han skulle rida in i Jerusalem på ett åsneföl. Och han skulle vara en kung över sitt rike för evigt. Och det finns många fler saker. Faktum är att det finns ungefär 300 profetier som på ett eller annat sätt talar om Jesus eller hans tjänst i Gamla testamentet. Nu är det ju naturligtvis lätt att vara efterklok. Så många av de här profetierna är lätta att se som uppfyllda så här på efterhand. När vi läser psalm 22 till exempel och ser det står: min Gud, varför har du övergett mig? Så var ju det precis vad Jesus sa på korset. Och sen så går psalmen vidare och förklarar liksom i detalj vad som hände på korset. Och då kan vi tänka, oj, det är ju en klar profetia. Men innan Jesus hade varit på korset så skulle man kanske inte kunna se det. Men vad trodde då Jesus, eller vad trodde då judarna att Messias skulle vara? Faktum är att det fanns en ganska utstuderad teologi om vem Messias skulle vara och hur tiden runt hans kommande skulle vara. En känd forskare på 1800-talet som hette Emil Schurer forskade på judendomen runt Jesu födelse. Och han kom fram till att judarna väntade, det judarna väntade på var i stort sett de här följande 9 punkterna. Jag ska bara dra punkt efter punkt. Så först, tiden före Messias ankomst skulle vara en tid av vedermöda. 2. Profeten Elia skulle komma innan och bereda vägen för Messias. 3. Messias skulle komma. Och han förväntades då att vara en speciell person, en person som skulle göra vissa under och tecken som bevis på att han var Messias. 4. Hedna folken skulle anfalla Israel och det skulle bli krig. 5. Kriget skulle vinnas genom ett apokalyptiskt slag med Messias hjälp. 6. Jerusalem skulle återupprättas. 7. De utspridda judarna i världen skulle komma tillbaka till landet. 8. Messias eviga kungarike skulle sättas upp med centrum i Palestina. Och 9. Hela världen skulle återupprättas via det här kungariket. Så det är liksom den tidslinjen som judarna hade innan Jesus kom. De hade med andra ord väldigt stora förväntningar på den här kommande Messias. Och ni som är intresserade av teologi och eskatologi kanske känner igen mycket av många av de här punkterna. Det är inte helt olikt vad den kristna kyrkan tror. Men det finns ett litet steg som fattas mellan nummer 3 och nummer 4. Mellan Messias ankomst och det här kriget. Judarna hade missat en jätteviktig del av berättelsen. En del som kanske inte var så lätt att se när det inte hade hänt än. Och det är den delen vi ser i Jesaja 53. Innan Messias kommer och gör allt det här som judarna trodde att han skulle göra, så måste han bli dödad och med sitt blod friköpa människor åt Gud av alla stammar, språk, länder och folk. Och det är där den kristna och den judiska religionen skiljer sig åt. Den kristna kyrkan är egentligen, kan man säga, judar som tror att Messias har kommit. Vilket i och för sig drar med sig en massa olika saker som gör att vi ser mycket mer annorlunda ut. Men vi är liksom det judiska folket som har tagit emot när Messias kom. Och de som är judar idag, de väntar fortfarande på Messias. Det är liksom den stora skillnaden. I deras världsbild så finns det ingen plats för en offrad död eller återuppstånden Messias. Och på Jesus tid så hoppades judarna på att någon skulle bryta in i romarrikets grepp om Palestina. Som en stor och stark och ståtlig man med pondus och majestät. Det var förväntningarna. Men det var inte en sån man som kom. Vi tittar på vår text igen, vers 2. Jesaja 53. Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg på honom. Inget utseende som vi drogs till. Så när Jesus kom så var det inte alls det de hade räknat med eller hoppats på. Han var en späd planta, ett rotskott ur torr jord. Och det kanske inte säger så mycket vid första anblicken. Men ett rotskott, det är inte någonting man vill ha. Det är inte något bra. Jag har börjat intressera mig lite för trädgården hemma. Och jag har lärt mig lite grann om olika växter. Och just nu så har jag ett projekt i trädgården där jag ska försöka plantera lite äppelträd på spaljé. Ett belgiskt staket kallas det. Och det är så att alla äpplen man kan köpa idag, de är inympade på en grundstam från ett annat sorts träd. Och ympen är en liten bit över marken. Och det här gör man för att man ska kunna styra hur stora träden ska bli. Vill man ha ett litet träd för en spaljé till exempel, så använder man en svagväxande grundstam. Och vill man ha ett stort träd så väljer man en snabbväxande grundstam. Men ibland så blir det så att det skjuter skott från grundstammen. En gren som börjar växa direkt därifrån istället för från äppeldelen som är över. Och det här skottet, det är liksom helt och hållet onödigt. Det är till och med värre än onödigt. Det är ungefär som en parasit. Liksom näringen går ut i den grenen och skäl från träden och de här frukterna vi vill ha. Och det tar en massa energi och ger ingen frukt tillbaka. Och detsamma gäller då olivträd, har jag läst mig till, nere i Medelhavet. De skjuter också rotskott och de är dåliga. Så det man gör med dem är att man klipper och kastar bort dem bara. Rotskotten är inget bra i trädgården. Och när den här texten talar om torr jord så är det ordagrant. Det betyder liksom en uttorkad del, en uttorkad vild del av jorden. En plats där ingen har gjort i ordning jorden. Ingen tar hand om träden där. Så det är ett rotskott som skjuter upp i en del av världen som ingen bryr sig om. Så man klipper inte ens bort det. Det är helt och hållet obetydligt. Så när Jesaja skriver här att Messias var som ett rotskott ur torr jord, så stämmer det precis med det som hände med Jesus. Judarna förväntade sig den här stora krigsherren och kunglig börd. Men istället så kom han som en obetydlig liten parvel. Född av en ung flicka från Nazaret som var på resa till Betlehem för att skattskrivas med sin trolovade. En ogift kvinna som fick föda i ett stall. En liten pojke vars första säng var ett foderbord. En krubba för djurfoder. Och han växte senare upp i Nazaret. En obskyr plats i en obetydlig del av landet som heter Galileen. Faktum är att Nazaret är så obetydligt att skeptiker förebrukade hävda att den inte hade funnits på Jesu tid. Men nu vet man bättre i och med arkeologiska utgrävningar och annat. Och det står faktiskt att när Jesus kallade sina lärjungar så utbrast en av dem. Han heter Natanael. När han får reda på att Jesus kommer från Nazaret så säger han: från Nazaret? Kan det komma något gott därifrån? Så Nazaret var helt enkelt inte ett högsäte för kungligheten. Och Jesus, han bodde där 30 år och jobbade antagligen som snickare helt i skymundan. Han utbildade sig inte hos något skriftlärd, så vitt vi vet. Faktum är att det fanns inte något anmärkningsvärt som skulle få folk att reagera utifrån hans familj, hans utbildning, hans härkomst eller hans sociala status. Han var helt enkelt föga imponerande på alla sätt och vis. Och inte nog med det, så har vi här i texten den enda beskrivningen av Jesu utseende som jag känner till i hela Bibeln. Och det är skrivet 700 år innan han kom. Det står att Jesus hade varken skönhet eller majestät när vi såg på honom. Inget utseende vi drogs till. Så Jesus var liksom helt enkelt inte i linje med förväntningarna de hade på Messias. Och de trodde inte, för att han inte passade in i deras författade meningar. Han passade inte in i folkets författade meningar och förväntningar på Herrens tjänare. Så det var punkt 2. Folkets förväntningar på Herrens tjänare. Punkt 3. Folkets förakt mot Herrens tjänare. Så vad blev då resultatet av att han inte var den här personen som de ville ha? Jo, det var att folket föraktade honom. Vi såg liksom att han inte passade in i de förutfattade meningarna, för att han inte kom som de trodde att han skulle komma. Men man kan tänka då, vad hände då när han började sin tjänst? Vi tittar i vers 3 i texten, den sista versen som vi ska gå igenom idag. Det står: han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för, så föraktade att vi inte respekterade honom. Så när Jesus hade passerat 30-strecket så började han sin tjänst. Han blev döpt av Johannes döpare som hade berett vägen för honom. Han var liksom som en av, som Elia som vi pratade om, som judarna trodde skulle komma. Jesus, han valde ut 12 lärjungar och han började predika att Guds rike var nära. Att människorna skulle omvända sig och tro på honom. Och så började han utföra en massa mirakel. Han gjorde så att blinda kunde se, döva kunde höra. Han såg de fattiga och de sjuka och de som hade blivit nedtrampade i samhället. Nu gick han liksom ur sin mediaskugga. Och han började göra saker som fick folk att vända på huvudet och titta på honom. Han gjorde precis det som folket hade förväntat sig att Messias skulle göra. Han helade sjuka med sitt ord. Han gav blinda syn. Han gav döva hörsel. Han visade sin makt över vädret. Han stillade en storm. Han matade 5000 män med 2 fiskar och 5 bröd. Han uppväckte sin vän Lazarus från döden. Och han gick på vattnet och mycket annat. Han gjorde alla de här sakerna som Messias skulle göra. Som Guds arm uppenbarade sig i och med honom. Och allt det här skulle man kunna tänka, ja, men det ledde väl till att folk accepterade honom då? Nej, inte riktigt. Det finns många texter i evangeliet som visar att istället för att acceptera honom som Messias så tog folk anstöt av honom. Vi kan titta på Matteus 13:54 till exempel. Det står så här. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. Och de häpnade och sa, var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är inte det snickaren så? Heter inte hans mor Maria, hans bröder Jakob, Josef, Simon och Juda? Och bor inte alla hans systrar hos oss? Så varifrån får han allt detta? Och de tog anstöt av honom. Så de tog anstöt av honom. De sa liksom, du är inget speciellt. Du är en obetydlig man från en obetydlig plats. Var har du fått allt det här ifrån? De föraktade honom. Och vi kan läsa i Johannesevangeliet att inte ens Jesu bröder trodde på honom. Det var ju i och för sig ganska många som följde honom ibland. Han gav ju dem bröd och han gav dem hälsa. Men när han började tala och predika så var det grejer de inte gillade och så gick de därifrån. I Johannesevangeliet har vi en text i kapitel 6 där folket lämnar honom i drivor för att de inte ville ha det han undervisade om. Han undervisade då om nattvarden, att vi ska äta hans kropp och dricka hans blod. Och de tyckte, oj, det här är en tuff lära. Det här vill vi inte ha, nu sticker vi härifrån. Men då kan man tänka att gemene man kanske har så här svårt att förstå vad skrifterna sa. Men vad hände med de skriftlärda? De som faktiskt kunde skrifterna. De som kanske hade läst Jesaja 53. Vad hände med dem? Kunde inte de se att men det här verkar vara Messias? I Matteus 12:22-24 så står det: sen förde man fram en besatt man till Jesus, en som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. Allt folket blev utom sig av förundran och sa, kanske är han Davids son. När fariserna hörde det, så de skriftlärda, sa de, det är bara med Belzebul, de onda andarnas första, som han driver ut de onda andarna. Det var inte bara så att de inte trodde på honom. De visste mycket väl att de här miraklerna som hände runt honom, de måste vara övernaturliga. Det var liksom ingen tvekan om det. Men istället för att säga att det här är Messias, så sa man, den här kraften kommer från Satan. Akta er för honom. Och sen så ser vi i slutet av Jesu tjänst så kommer han inridande på en åsna i Jerusalem. Och det är ju en text som folket kände till. Att han ska komma inridande på en åsna, och så gör han det. Och så tänker man, nu kommer vändningen. Folket älskar honom. De skriker, här kommer Messias, halleluja. Davids son som kommer i Herrens namn. Som nu så kommer det äntligen bli ett evigt rike. Nu kommer han att ta sin tron i Jerusalem. En vecka senare hängde Jesus slagen och övergiven på ett kors. Han var sannoliken en man föraktad och övergiven av människor. Hans lärjungar lämnade honom så fort han blev tillfångatagen. Den stora majoriteten av hans vänner fanns inte med vid hans sida när han blev korsfäst. Jag kan inte gå in nu på hur hemsk korsfästelsen var i den här predikan. För det gjorde jag i förra predikan. Så ni får lyssna på den hemsidan, på hemsidan om ni missar det. Men det är liksom det hemskaste som kan hända någon när det blir korsfäst. Så på grund av folkets förakt så fick han utstå det värsta fysiska lidande man kan tänka sig. Ensam och övergiven. Det var min tredje punkt. Och jag ska avsluta lite med lite reflektioner och tillämpningar av det vi har hört. Så vad kan man säga om Jesu liv? Hans folk trodde inte på honom. Han var liksom inte den personen som de trodde att han skulle vara. Han var föraktad, övergiven och han dog ensam. Det låter inte som en messias. Det låter inte som en kung. Det låter lite som ett misslyckande. Men det var det inte. När vi i nästa predikan går vidare i berättelsen så ser vi att Jesu död inte var förgäves. Istället så kom Jesus enligt Guds plan för att rädda ett folk till sig själv. Människor som vi, som har vänt Gud ryggen och som inte vill ha med honom att göra. Bibeln kallar oss syndare. Vi som förtjänar att gå under med våra förhärdade hjärtan och vår ovilja att leva för Gud. Vi förtjänar att vara evigt separerade från Gud för evigt. Men Jesus kom och levde ett liv helt i enighet med Guds vilja och förtjänade inte döden. Men han valde att utstå förakt. Han valde att bli övergiven och hånad. Han valde en våldsam död på korset för att ta vår synd på sig och dö bort med den synden så att vi kan bli kvitt vår frånvändhet från Gud och få frid med Gud igen. Och därigenom kan vi ta del av det eviga livet. Jag talar om en episod där folk lämnade Jesus i drivor för att de inte gillade vad han sa. Och vi hittar den i Johannes 6:66-69. Och det står så här. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12. Inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord. Vi tror och förstår att du är Guds helige. Och det här kan gälla dig idag också. Vi ska vara med dop idag där Linda har fått ge sin berättelse om hur Gud har gjort något obeskrivligt i hennes liv. Så nu kan hon säga tillsammans med den här församlingen, till vem ska vi gå? Du är den som har det eviga livets ord. Det finns ingenstans annars att gå än till Jesus. Och om du är här och inte riktigt förstår vad det är som sägs här eller varför Linda vill döpa sig, så ber jag dig att sök svar på det. Kanske känner du att du är en sån här person som har ett förhärdat hjärta. Du kanske känner att du har döva öron eller blinda ögon. Såna var vi allihop i den här församlingen. Men du ska veta att Jesus kom för att ge hörsel åt de döva. Han kom för att ge syn åt de blinda. Och han kom för att ge dig ett nytt hjärta. Det har han gjort till Linda. Och det kan han göra med dig också om du söker honom. Min gamla pastor brukade säga till mig att det är helt okej att du förkastar evangeliet. Men för Guds skull, se till att du inte det är det faktiska evangeliet du förkastar. Tänk om du skulle förkasta det riktiga evangeliet för en nidbild som inte passar in med dina förutfattade meningar. Så jag vill be dig att om du inte känner Herren idag, sök honom. Försök att ta reda på vem han är så att ni har tillräckligt med information om ni väljer bort det. Att ni gör det för rätt anledningar. Och om du är här som kristen idag så vill jag uppmuntra dig att tänka efter hur Jesus liv kan uppmuntra dig på din kristna livsvandring. Jesus fick lida på många sätt i sitt liv. Han blev övergiven av sin familj. Föraktad av det folk han hade kommit för att rädda. Han fick utstå förtal och lögner om sig själv. Han var förtrogen med lidande. Och jag skulle kunna gå in här och prata om hur det här lidandet som Jesus fick utstå också är ett lidande som hans efterföljare kommer att få utstå. Men det har blivit så att senast i söndag så predikade Johnny om precis det här ur saligprisningarna. Och veckan innan det så predikade jag ur andra Timoteusbrevet om också det här. Så det finns två predikningar, de två senaste, som handlar om det lidande som Kristi folk kommer att få utstå. Så vi kommer inte gå in på det idag. Men jag vill påminna er om, som det står i Hebreerbrevet. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så Jesus fick utstå allt det jag har sagt och mycket mer. Så när vi finner oss i liknande situationer, när vi får lida och andra föraktar och förtalar oss på grund av att vi följer honom, tänk då på att vi har en Herre som har gått igenom det redan. Vi tillhör honom. Låt oss därför frimodigt gå till honom och hans folk för hjälp. Jag vill avsluta med en vers från Matteus 13. Det står: saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Jag säger i sanningen, många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se. Och höra det ni hör, men fick inte höra. Men vi har fått se och har fått höra. Amen.